Hare Krishna, 101. Fallgroparna. Jo, vi hör ibland att det finns fallgropar på vaktervägen som man passade för. Låt oss titta på dem lite då. När jag nu pratar om det så kommer förmodligen någon eller några att ta illa upp. Men jag pratar inte om dig eller er. If the shoe fits, wear it. Som vi kan säga. Men bara... Om vad jag själv dels naturligtvis lärt mig utav på andra. Att man ska se upp med, men också sånt som vi tillsammans har lärt oss genom erfarenheter och genom historien så att säga. Är Krishna medveten? Är Bhakti svårt? Vi kanske tar upp det i ett eget program. Men egentligen som Prabhupada ju mig veteligen påpekar då så är det ju lätt, det är naturligt, det är inte en sån här konstig, artificiell imposition of the mind som han uttrycker det när han förklarar kursamantet eller någon teknik. Utan det är ju själva livet egentligen. Så om vi ibland ser det som ett program eller en teknik eller metod. Så skulle jag bara påstå att det är liksom begynnelsestadiet. Vi talar om sadhana. Som ju faktiskt är begynnelsestadiet. Att jag och du agerar som en bhakta, hur vi agerar som en person gör som har hängivenhet och kärlek till Gud. Genom att tjäna Gud. Men det är ju inte tjänandet i sig som är det viktiga, utan det är ju kärleken och hängivenheten och den personliga relationen, eller hur? Jag skulle vilja säga att en fallgrop som man kan trilla i då är att man gör religion av det. Och med det menar jag man ska följa en viss kyrka eller religiös grupp. Man ska tro på vad de tror på. Man ska assimilera, ta till sig, forma sig efter den doktrin. Kan man säga, alltså den lära, den officiella sanning som den här religionen tror på och accepterar naturligtvis som absolut sann. Alla andra har fel, mer eller mindre. Och man ska då agera. Efter dem. Handlingsregler och de program som den här kyrkan eller vad det nu är, religionen, föreskriver och tillämpar. Och återigen så är de naturligtvis, ska vara i alla fall, till för att hjälpa oss till självförverkligande och till bhakti. Att utveckla eller återuppväcka vår relation till Gud. Kärleksfulla relation till Gud. Men ibland händer, och det är där jag säger att religion kan vara en fallgrop. Att liksom de där yttre formerna, sociala formerna och det ena och det andra, då blir de som kommer i förgrunden och till och med, och många då utövarna kan se som att det är det handlar om. Man ska se ut så här, man ska göra så där, man ska vara med i den och den gruppen, man ska följa sin ledare och vara duktig. Och man ska då lära sig katechesen, så att säga. Man ska lära sig läran utan till och kunna upprepa den. Och det är vad det handlar om. Och ibland kan ju sen då det här egentligen till och med driva bort ifrån vad det egentligen handlar om. Alltså kärlek till Gud och alla Guds barn, varandra. Och man kan då finna sig själv kämpa och kriga mot andra som inte är som en själv eller följer ens egen religion. Eller bära sig illa åt mot folk, underlydande och så vidare. Exploatera. Vi ska jobba som åsnor för vår fina religion här och offra era liv för den. Och ja, sitter vi ledarna har det bekvämt, men det är det går ut på, därför att vi representerar Gud för er. Så vi känner igen det från olika religioner. Så jag skulle nog vilja påstå att det är en av de största fallgroparna. Och naturligtvis så i Indien hittar man ju, som Prabhupada beskriver, fallgropar så att säga, på andra olika sätt. Med andra ord, en är ju liksom smarta brahmanas, vilket ju är lite det här, kastbrahminer som är så rena och så exklusiva och så där uppe i det blå, högre sfärerna, och att vi bara ska då dyrka och tjäna dem, då kommer allting att bli bra. Och sen har vi ju sahajas. Så vi ser, och vi har mayavadi. Vi har de här olika fallgroparna, skulle jag påstå. Och de som Prabhupada nämnde, de är ju
de man finner i Indiens samhälle, sociala liv. Och sen har vi då de som vi finner här i väst, som kan vara lite egen variant, som jag då skulle vilja säga kommer mycket från naturligtvis vårt samhälle, vår sociala struktur här och våra gamla religioner. Och det är ju lätt bli så att man tar till sig det här med bhakti yoga och så, som en, på ett sånt sätt som man själv känner igen från sin egen religion, sitt eget land, sin egen kultur. Och då kan du krypa in saker som inte borde vara där. Eller så att man, att säga, sätter stor tonvikt vid saker som egentligen bara är steg på vägen, som om de vore själva vad det handlar om. Som till exempel, vågar väl säga så, att man hittar till exempel inom judendomen de skriftlärde, man hittar ju väldigt mycket de tendenserna där. Att sitta med näsan ner i stora, stora böcker och lära sig. Oftast män då naturligtvis. Up in the head, som man brukar säga. Där hittar man ibland det, där man tror att sanningen, vägen och ljuset finns i orden och i filosofiska satser och teser och teologiska bud och så vidare. Och naturligtvis hittar man ju kunskap och filosofi och teologi där också i bhakti-traditionen. Men man hittar också, ja, som den lilla berättelsen när Krishna och Balaram var hungriga. Jag svänger gick till brahminerna, de som inte hade tid att ge dem mat. För de var så upptagna av sina fina brahminska aktiviteter. Så man hittar ju liksom lite den varningen där också, tydligt. Men jag skulle nog vilja säga, om jag bara sitter här nu i Sverige 2024 och tittar tillbaka på min uppväxt i Krishna-rörelsen, Krishna-medvetande, sedan 1978. I över 45 månader så vill jag nog påstå och säga att det, där finns en av de stora fallgroparna. Att göra religion av alltihop. Att göra en sekt av alltihop. För det var vad vi faktiskt tyvärr gjorde på många sätt. Även om jag själv var en av dem som gick omkring och kämpade mot den anklagelsen. Och menade att det är inte en sekt, det säger jag fortfarande. Men sekterismen kröp in där i alla fall, fast den här traditionen naturligtvis inte är en liten ny religiös sekt. Men vi bara så åt så, och vi kan tala om det, om den här grupppsykologin som det mer handlar om då, hur man lät, särskilt i religiösa grupperingar, grupper, lätt isolera sig från omvärlden. Man tänker vi och dem. Och man, jag skulle säga att det också beror mycket på att man tar till sig det som en religion. Alltså de här yttre sakerna. Hur ser du ut? Var bor du någonstans? Vilken organisation, vilken rörelse är du med i? Vilken religion bekänner du dig till? Hur talar du? Vilka skrifter citerar du? Vilken lärare? Betraktar du dig själv som anhängare till? Är du bona fide eller inte? Så har jag klädsel, frisyr till och med. Men och en uppsättning av, man kan säga, sociala regler. Alltså hur man ska bära sig åt. Man ska gå på programmen och man ska göra det och man ska göra det. Som naturligtvis, de sakerna handlar om. De är bra för att man ska utveckla kursmedvetande. Men när det istället blir en slags någonting i sig självt som är det fina, då är risken också att om någon nu inte uppvisar de här olika handlingsmönstren och uppträdandena och utseenden och så vidare, bekännelserna och så, till den här som man nu känner igen som det, så här ska det vara om det ska vara bra, att man då dömer och fördömer sådana personer som att då kan de inte vara bhakti-yog, då kan de inte vara gudshängivna, då inte på riktigt. Det är som där två med olika religioner skyller varandra och kan till och med gå i krig mot varandra för att de där andra, de dyrkar inte den riktiga guden. Eller dyrkar inte gud på riktigt. Det är falskt. Och jag vet, jag har talat med kristna ibland och försökt tala filosofiskt, till exempel om reinkarnationen och vegetarismen. Och man har ibland hört argumenten, ofta aggressivt presenterade, att djävulen har den bästa filosofin. Djävulen är riktigt duktig på att förvirra oss och gör det genom filosofi. Jag har till och med hört säga att filosofi är djävulens påhitt. Så det är inte att jag vill kritisera någon specifikt, men mer sätta fingret på, om man ska säga, tendenser. Alltså allmänna sätt, förhållningssätt till det här med andlighet, andlig kunskap, som kan leda till någon sån där fallgrop. Och vad menar jag då med fallgrop? Jag menar med det att man faller ner i en grop där man tycker att nu är jag, har jag kommit här till riktiga rätta. Här nere, man kanske tycker man är uppe, sitter jag och mina vänner och har hittat den absoluta, äkta, riktiga. Och de där andra där utanför, de är i maja, de är fallna, de är stackars syndare. Som jag då, genom att jag är så storsint, ska rädda. Rädda dem genom att predika och missionera. Få in dem på den rätta vägen. Och går inte det, om jag är mer av en krigarnatur, så kan jag rädda dem genom att döda. Stoppa alla de här som sprider irrläror som är farliga för världen. Och om vi tänker närmare på, så är det här egentligen allvarliga fall. För de här människorna som tänker så och agerar så, jag påstår att de sitter i en grop, isolerade från resten av världen. Men de tänker att i den här gropen här, vi är inte i en grop, vi är högst upp på världens topp här alldeles nära Gud. Jag menar, Gud finns ju i gropar också, men man blir isolerad, och hur kan man veta om man sitter i en fallgrop, om man ramlat ner i en fallgrop? Jo, man, det är en intressant fråga, men jag skulle säga att man, det kräver nog en del för att se det själv, på sig själv, om man råkar sitta där, för att där är det inrätt och allting är så fint, och det finns ju andra där som hela tiden försäkrar och övertygar varandra om att vi är det här är den riktiga världen, det här är den sanna verkligheten, och de andra, hela resten av världen där utanför dem sitter i en fallgrop. De har fallit ner. Men vi säger så här, om du, nu blir jag personlig här, jag talar till mig själv också, befinner dig i en andlig organisation eller en andlig gemenskap eller en religion, någonting sådant. Nu pratar vi om just det, men det kan lika gärna vara politiskt och allt möjligt. Men nu pratar vi om det. Där du kanske ser lite så här att vi är de enda som vet hur det är. Och man kan liksom riktigt känna att det finns där en vägg, en mur mellan oss och de andra där utanför. Särskilt om det på andra sidan finns andra som anser sig vara och utger sig vara för att kanske till och med agera som gudshängivna, som bhakti yogis, men inte på det sätt du själv gör, och därför ser du ner på dem eller accepterar dem inte. Alltså man sitter i en sån situation, så känner man då naturligtvis förmodligen att ja, men det här är ju, jag är glad att jag har hittat rätt i alla fall, till skillnad från de andra stackarna. Men det kan vara i sig ett tecken som gör att man ska vara lite på sin vakt. Men också för att bhakti och hela den här vägen av yoga och självförverkligande som jag talat om här, den går ut på det att vi ska känna att vi gör framsteg, som man säger. Och vad betyder det? Jo, att man, att ens liv fungerar bättre. Man blir lyckligare, man blir tillfredsställd. Man känner att det är riktigt, det bara lever där i en själv, och man lever mer och mer och mer och rikare, inte med pengar nu, utan sitt inre. Nya insikter. Och då är inte att man sitter och tittar på små ord i böcker och förstår, jaha, nu förstår jag lite mer vad de här orden betyder. Det är klart att det kan handla om det, men insikter är när man är här i sitt liv i världen och liksom bara wow, får ett nytt perspektiv. Man ser verkligheten mer. Man, oj, 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 hur kunde jag tro att den här världen av Maya var verkligheten? Det är bara som en dröm. Alltså att det inte bara finns där som en teori, en filosofi man talar om, utan man börjar uppleva allt det man lärde sig om i sin filosofi. Det här är vad det går ut på. Och detta Hare Krishna Mahamantra,
Att man märker att oj, oj, oj. Den här meditationen, det här Guds heliga namn, det fungerar. Jag kommer hela tiden till nya nivåer och ser mer av mig själv och ser mer av Guds närvaro. Krishna finns där och oj, oj, oj. Alltså att det lever. Det är det det går ut på. Och när jag kom i kontakt med Krishna-rörelsen, jag vet inte hur det är för dig som lyssnar, eller hur det är nu, eller hur det var då för andra. Så upplevde jag det så, wow. Jag tror de flesta av oss gör det. Kanske de som bara behöver en religion eller en gemenskap eller någonting tro på, eller som bara trillar in i det för att maten är god. Men jag har hört dem som säger att det gick till så. Men när man känner att ja, det här är inte bara känns förnuftigt kunskapsmässigt, utan här förändras mitt liv från att vara en ganska tradig, grå, rutinmässig existens som inte riktigt känns som livet. Vilket det var mycket för folk på den tiden. Jag menar, det var det vi ungdomar på 60-70-talet gjorde uppror mot. Vi såg våra föräldrar levde mycket i rutin. Och var finns livet? Och även de religiösa, som ofta såg ut att vara de som var minst glada och inspirerade i livet. Så om man är ärlig mot sig själv nu och känner att ja, jag har varit med i den här religionen i många år nu, men, och jag har hört hängarna säga det förresten. Jag har gjort mina rundor, jag har följt mina principer, jag har tjänat och tjänat och jobbat. Men jag känner inte att det verkligen har lett till att jag har blivit lyckligare eller mer upplyst eller allt det där. Och det här kan vara svårt att erkänna. För man har satsat någonting på någonting väldigt mycket och investerat väldigt mycket i det. Sen får man inte det man hade förväntat sig. Det kräver ganska mycket för att erkänna det och se. Så, men jag har hört en del som gör det och säger så. Och andra då som säger, nej, nej, shh, så kan du inte säga, kom igen nu. Men ärlighet är vad det börjar med, skulle jag vara påstå. Och drivs på av. Så det är väl den fallgrop jag egentligen anser är den som vi mest behöver se upp med. Och hur gör vi det? Jo, genom att vi back to the roots. Vi behöver ifrågasätta hela tiden. Vi behöver gå tillbaka. Vi behöver studera igen skrifterna. Vi behöver igen titta på vad är den här meditationen för någonting? Hur gör man det? Vad går det ut på? Det är bara att, och det är därför jag tjatar så mycket om det här också, att det handlar om Krishna medvetande, att vara medveten om Krishna, att tänka på Krishna, att minnas Krishna. Att lära oss att se Gud överallt och i allting och i oss själva, i vårt eget hjärta. Inte bara genom, alltså filosofin hjälper oss till det. Men det ska inte stanna där, utan Vi måste också vända oss in där. När vi mediterar på Hare Krishna mantra, att höra det inte bara med öronen där ute eller säga med den där munnen. Och avverka våra rundor, utan att säga det där djupt inne. Och höra djupt inne och smaka det riktigt. Att här finns Krishna, Radha Krishna, Baladev närvarande, Rama, som är hela existensens kärna och hjärta och ursprung och själ. Och min själ också. Min tillflykt. Min energikälla, min kärlek. Det är den vägen som den här vägen leder oss på. Och sen om vi sitter och befinner oss i en fin avancerad organisation med struktur och ledarskap och fastigheter och det ena och det andra, eller om vi sitter ensamma i vårt lilla hem, eller vandrande genom världen, det har sekundär betydelse. Någonstans där.